Alltså, vi frågade eleverna för några dagar sedan, liksom, kan ni sjunga ett par sånger liksom, på söndag? Och så bara totalt utan någon som helst hjälp från någon ledare eller så, vad jag vet, så bara svänger de ihop där. Alltså, hur kommer de låta om ett år, Rickard? Vilken fantastisk förmån det är att få jobba med ett sånt här gäng. Och vi har knappt börjat och redan så är det jätteroligt. Henrik heter jag och jobbar på Bibelskola Livskraft sedan ett år tillbaka. Och ska jag försöka säga någonting från Bibeln idag. Och mitt budskap är jättekort, och, eller ja, kanske inte tidsmässigt, men rubriken är i alla fall kort. Jag har den stora förmånen att vara en sån predikant som inte kollar på klockan när jag predikar. Vilken stor förmån för mig. Inte alltid för dig kanske, men det jag vill säga idag kan summera så här. Jesus kan, det är vad jag vill säga idag. Och jag tänkte att jag skulle läsa en bibeltext från Markus evangeliet kapitel 5. En sån här text som vi har läst massa gånger. Och jag har läst den massa gånger. Och så läste jag den här i veckan som förberedelse för den här gudstjänsten. Och blev helt golvad av vad som egentligen står här. Och min förhoppning är bara att kunna förmedla någon procent liksom av det som jag själv upplevde där hemma. När jag satt och läste och grävde i de här verserna. Till dig idag, och så kanske vi kan summera alltihopa med att säga Jesus kan. Men för att vi ska förstå att det är verkliga människor som bibeltexten handlar om, så tänkte jag att jag skulle ta lite hjälp av verkliga människor. För det är ju inte typ av abstrakta andliga varelser som svävar omkring för 2000 år sedan som vi ska läsa om, utan verkliga, fysiska, konkreta människor. Så jag behöver lite hjälp här från bibelskolan, tänkte jag. De vet inte om det. Men de är väldigt glada att vara med. Så jag måste tänka ut rolllistan här då. Jesus tänkte jag skulle vara med. Vill du vara Jesus, Joel? Vi behöver en synagogföreståndare som heter Jairus. Vill du vara där? Ja, jättekul. Och sen behöver vi en av huvudpersonerna, kan vi säga kvinnan. Vem kan vara kvinnan? Emma kanske? Ja, du är ju kvinna, tänkte jag. Sen behöver vi tre stycken lärjungar. Ni tre här, ni ser ut som lärjungar. Och sen behöver vi en folkskara, så här, folk i allmänhet. Liksom, så här. Så ni är ju fem stycken här, så ni är fem. Ni är en folkskara, men ni är inte folk i allmänhet, utan ni är väldigt viktiga och så värdefulla. Men, okay. Så tanken är egentligen så här då, att jag bara läser den här berättelsen. Och sen så får ni liksom göra det som er karaktär gör. Ni behöver inte säga någonting, men ni kan liksom mima och så bara agerar ni ut så vi förstår. Okej? Okay? Vi kanske ska vara här uppe. Så syns det lite bättre. Okej? Okay? Är ni beredda? Vet ni vem ni är? Det är lite viktigt. Okej, okay, då läser vi så här. Från vers 21. När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön samlades en stor folkskara hos honom. Där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och då han fick se Jesus föll han ner för hans fötter. Och bad honom enträget, det betyder liksom tjatigt. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva.
Emma, du måste vara lite där bak.
Då gick Jesus med honom. Bra jobbat. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade talat om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar. Vi kan liksom sprida ut oss lite mer här. Okej? Okay. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom: du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Amen. Tack så mycket för dramatisering. Och man kan spela ut det här komiskt och man kan se det som en rolig händelse eller en fantastisk grej som hände för 2000 år sedan. Men det jag tycker är så spännande i den här berättelsen är att man kan se att de människor som Jesus mötte för 2000 år sedan, de bar på exakt samma frågor, exakt samma funderingar och exakt samma problem som vi bär på idag. Vad var det för problem här liksom? Jo, det var sjukdom och det var lidande och det var plåga och det var ensamhet och det var död. Och kanske ännu mer bakom allt detta i den här berättelsen, de här frågorna: Gud, finns du, bryr du dig, kan du, vill du? En amerikansk författare och terapeut som heter John Eldridge, som jag ofta citerar, han säger så här, och jag tycker det är så fantastiskt citat: den gömda och, jag läser lite långsamt så vi kan klicka fram, den gömda och brinnande frågan i varje människas hjärta är: Gud, bryr du dig verkligen om mig? I varje människas hjärta, någon gång i livet. Den är gömd ibland. Kanske vi går i kyrkan och vi sjunger sångerna och vi vet liksom alla goda, fina svar. Gud är god, allting är bra. Men vi har en gömd fråga. Och samtidigt är den brinnande. Gud, bryr du dig verkligen om mig? Så jag tror att den frågan var någonting som den här kvinnan verkligen hade. Gud, bryr du dig verkligen om mig? Och en fråga som vi alla ibland ställer oss. Den kan vara gömd, men den är ändå brinnande. Gud, kan du? Vill du verkligen bry dig om mig? Och jag tänker bara så här jätteenkelt att vi ska liksom bara titta på den här berättelsen en liten stund tillsammans. För jag tror att för något sätt så svarar den här berättelsen på vårt hjärtas fråga. Gud, bry dig om mig? Kan du? Vill du bry dig om mig? Så om vi läser igen bara lite mer noga och lite mindre dramatiserat. Från vers 25. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Kvinnan hade varit sjuk i 12 år. Och texten specificerar liksom inte vad det är för typ av blödningar, men vi kan ana att det är någon typ av liksom pågående menstruation eller någonting, va? Som jag är på tunn is, liksom, jag kan inte gå in på detaljer här och texten gör ju inte det heller, men hon hade lidit fysiskt i 12 år, haft det oerhört svårt. Och samtidigt så var det ju inte bara ett fysiskt lidande. Alltså en del av oss, vi svimmar ju nästan om vi ser en bloddroppe liksom, och tänker att blöda konstant i 12 år. Ett fruktansvärt lidande, men inte bara ett fysiskt lidande. För att på Jesus-tiden, som vi säger hemma med barnen, på Jesus-tiden, alltså på den här tiden de levde under gamla testamentets lag, så var man ju också rituellt oren eller ceremoniellt oren. Om man blödde, och en kvinna som hade menstruation var ju oren på det sättet att hon fick inte delta i offren i templet. Hon fick inte gå till synagogan. Så på ett sätt så upplevde hon ju sig säkert som utestängd från Gud. Det betyder att vara oren betyder inte att vara syndig. För att till exempel om man nuddade en död kropp så blev man ceremoniellt oren. Och det var ingen som skulle säga att det var synd att typ ta hand om sina döda släktingar och finnas med i en begravningsceremoni eller så. Utan det var som ett övergående stadium när man fick liksom rena sig och sen så kunde man delta i gudstjänstgemenskapen igen. Men för henne så gick det ju aldrig över. Utan det var konstant i 12 år så var hon utestängd från gemenskapen med Guds folk. Utestängd från offren, utestängd från synagogan. Så det måste ju också lätta att hon varit otroligt ensam. Hon kunde ju inte vara med någon. Hon kunde ju inte nudda någon, för då blev de också orena. Så hon både led fysiskt och hon led andligt och hon led socialt. Hon var helt ensam och utestängd från gemenskapen. Och sen är det ju ännu värre här. Dessutom har hon bränt alla sina pengar på läkare. En kul liten parentes är att Lukas berättar också den här berättelsen. Men Lukas är läkare så han har inte med den lilla detaljen om att kvinnan har bränt alla sina pengar hos läkare. Han tycker det behöver man inte berätta. Men hon hade lidit mycket hos många läkare. Jag bara tänker, tänk att de inte, eller tur att de inte berättar om det. Liksom. Tack Markus. Att du inte går in på detalj, gå till läkaren och lida mycket, det låter inte roligt. Men en del av oss, vi kanske känner att vi lider så går vi till läkaren och får lindring. Men hon led mycket och så gick hon till läkaren och så blev det ännu värre. Och dessutom fick hon betala för det, alla sina pengar. Så förutom allting annat så var hon ju pank också. Och hela den här situationen att vara utestängd från gemenskapen, utestängd från Gud, fysiskt lidande, pank, betydde ju helt säkert en enorm skam för den här kvinnan. Och vi förstår ju att det måste vara totalt övermänskligt nästan beslutsamhet att få kvinnan att söka upp Jesus och överhuvudtaget våga visa sig bland folk. Och det Markus målar upp med den här kvinnan, det är ju att det är en hopplös situation. Det är kört på varje område. Vi kan liksom kolla, liksom, bocka av här. Hur funkar det med ekonomin liksom, kvinnan? Är det kast? Fysiken dålig. Relationerna är dåliga, alltihopa liksom. Det är hopplöst. En hopplös situation. Och det som är intressant här också är att hennes berättelse är ju ihopbakad med eller omsluten av berättelsen om Jairus, hans dotter, som vi inte liksom har tid att titta på också här idag. Men det är intressant att jämföra hennes situation, kvinnans situation, med Jairus situation. Kvinnan, hon har inget namn i berättelsen. Hon är anonym, en nobody liksom, utan anseende, utan position i samhället. Jairus, han är synagogföreståndare, han är ordförande i kommunfullmäktige, han är äldstebroder i församlingen och folk bugar när han går förbi på gatan. Det är inget fel att vara kommunfullmäktigeordförande eller äldstebroder eller någonting. Men han hade en position, han hade anseende, hon hade ingenting. Tvärtom, hon hade bara skam att bära på inför människor. Hon var fattig, han var ju helt säkert rik, kan vi förstå av berättelsen av dåtidens liksom historia. En synagogföreståndare var välbärgad. Hon var helt ensam, hon kunde inte ha några relationer, för hon kunde inte nudda, hon kunde inte vara med någon. Liksom. Då blev de också orena. Jairus, han hade ju mycket folk. Vi läser vers 38 när Jesus och gänget kommer hem till Jairus hus. Då står det att det finns en skara människor i hans hus. Han var inte ensam, han hade massa folk hemma hos sig. Och hon fick inte närma sig Gud enligt lagen. Alltså hon var ju verkligen utestängd. Om du någonsin har känt dig utanför någon gång så vet den här kvinnan vad det är att känna sig utanför. Han om någon var ju verkligen innanför. Han var ju synagogföreståndare. Men det som är intressant tycker jag är att bådas situation är ändå hopplös. För Jairus dotter har dött. Hennes liv liksom har på ett sätt dött. Allt hopp i hennes liv är slut. Men Jairus dotter, trots att han har liksom allting som hon inte har, har en lika hopplös situation för hans dotter har också dött. Och storyn vill på något sätt peka på hopplösheten i människors liv. Oavsett om man är rik och ansedd eller om man är fattig och är nobody. Det enda hoppet som de här människorna har är Jesus. Och om vi fortsätter där då så står det så här från vers 27. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Så någonting har hänt som har förvandlat hennes situation, som har liksom fått henne att resa på sig från sin skam och söka närma sig någonting som hon inte hade trott fanns för henne. Hopp och liv i en förändrad situation. Alltså, det måste vara så spännande att prata med henne. Liksom. På väg, vart är du på väg? Liksom. Jag har hört talas om den här mannen som förvandlar liv, som kan förändra hopplösa situationer. Och det var inte att hon hade liksom en färdig teologi här och hon kunde liksom spalta upp 14 punkter liksom över Guds karaktärsdrag eller något sådär, utan det var kanske Jesus. Kanske Jesus kan göra någonting. Och det jag tycker det är roligt här också, det är att det fanns berättelser på den här tiden om liksom heliga män och deras mantlar, och om man rörde vid mantlarna så kunde liksom man få uppleva ett mirakel och sånt där, va? Men det verkar som Jesus, han var inte så bekymrad. Hon kom där med sin kanske lite blandning av bra tankar och vidskepelse och rykten som hon hört allt möjligt. För hon hoppades på Jesus, och Jesus, han liksom tog fasta på det här. Det finns någonting där som jag kan gensvara på, eller Gud genom Jesus. Var inte så bekymrad över att hon skulle ha en perfekt teologi och alla läror på plats. Men när hon hade hört om Jesus så hände någonting, alltså hon reagerade, hon agerade. Och det är en omskakande tanke att tänka att det var ju massor med människor, precis som vi såg i den här fina dramatiseringen. Det var ju massor med människor runt Jesus den dagen. Och för dem var det en happening, det var coolt, det var häftigt. Den här undergöraren har kommit, det är show i stan liksom. Men de fick inte uppleva ett mirakel, fastän de liksom, de bumpade ihop med och liksom stötte ihop med och armbågades lite med, jag vet inte vad de gjorde med Jesus där, men det var ju trångt liksom. Och lärjungarna säger, det är alla möjliga som är här och rör dig. Men ingen rörde vid honom som kvinnan gjorde. Det finns en skillnad jämfört med att liksom allmänt tro på Gud och hoppas på Gud liksom, lite allmänhet, jämfört med att verkligen sätta sitt hopp till Gud. För om man gör det så blir det konsekvenser i ens liv. Då gör man som kvinnan, då agerar man. Man gör någonting, och kvinnan reste på sig och gick och nuddade vid Jesus. Hennes längtan och hennes hopp är så stark att det kan inte hållas tillbaka. Inte hennes egen skam om sig själv. Inte folks åsikter om henne. Inte religiösa regler eller halvkast teologi. Utan hon bara tänkte, Jesus, han kanske kan förändra min situation, och då får ingen annan stå i vägen. Inte ens jag själv, inte ens min egen skam får stå i vägen för att komma till Jesus. Och så fortsätter vi, står i vers 29. På en gång upphörde hennes blödningar, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Hon gör det. Hon räcker ut handen, och hon gör det förbjudna egentligen. Hon rör vid Jesus. Och jag tycker det här är så fantastiskt. Alltså, lagen sa att när en oren rör vid något eller någon som är ren eller ceremoniellt godkänd, då blir den oren. Så lagen skulle säga här egentligen att Jesus blir oren av hennes orenhet, alltså ceremoniella orenhet inför Gud. Men Jesus renhet är så stark att istället för att hennes orenhet gör honom oren, så gör hans renhet henne ren. Det är så otroligt starkt. Jesus är som ett fulladdat batteri av godhet och helande och kärlek och nåd. Så han går omkring, alltså vilken grej det måste vara att vara med på den dagen. Alltså, han går omkring, och så kommer en kvinna och rör vid honom. Han liksom råkar hela en kvinna där som varit sjuk i 12 år. Han vet inte ens om vad som hände liksom. För Jesus godhet är så stark så han kan inte låta bli liksom att smitta av sig. Smitta av sig av godhet. Jag tycker det är jättebra. Och hon blir botad från sin plåga. Och plåga, det är ett grekiskt ord som Markus använder som heter mastigos. Och det ordet kommer från piska. Och Markus använder det själv några kapitel senare när han berättar att Jesus ska piskas inför korsfästelsen, eller gisslad som det står i folkbibeln. Så kvinnans situation var så allvarlig så Markus måste använda ett ord som kommer från piska, att bli torterad. Och trots att den situationen är så allvarlig så kan han ändå säga att kvinnan blir helad på en gång. Ett annat sånt där favoritord som Markus gärna använder. Euthys på grekiska. Genast, omedelbart, på en gång förändras hennes situation. Så å ena sidan så är det totalt kört, totalt hopplöst. Hon är piskad och plågad, men hon nuddar Jesus utan att Jesus ens vet om vad som händer egentligen. Så gör Gud genom Jesus ett mirakel på en gång. Och jag tycker det är fantastiskt. Att det finns liksom ingen situation som är för hopplös för Jesus. Vi har sagt det och vi har sjungit det 1000 gånger kanske. Och vi kan sitta här och känna, ja det är lätt för dig att säga. Nej, jag försöker inte prata så mycket om vad jag säger, utan jag vill säga vad Markus säger om en kvinna som hade en totalt hopplös situation. På en gång kunde Jesus göra ett under, ett fantastiskt mirakel. Och så fortsätter berättelsen. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Jesus svarar dem inte. Jag tycker han är så skön. Jag vet inte om Jesus känner som en och annan tonårsförälder kan känna ibland och bara känna, alltså jag orkar inte. Jag orkar inte förklara igen. Han bara svarar inte, han dissar dem. Utan istället han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. De funderar liksom på, vad är det du pratar om Jesus? Men Jesus, han ville möta den som hade nuddat honom. Man kan ju fråga sig, visste Jesus om vem som hade rört vid hans kläder? Och det är ju inte helt klart här från den här texten. Å ena sidan kan man säga att Jesus, han gav ju upp sin gudomliga allkunskap när han blev människa. Och vi läser i evangelierna om hur Jesus lärde sig saker, han växte i kunskap och mognad och så. Så man kan tänka sig att han inte visste det, men också vet vi från evangelien att Jesus visste också väldigt mycket grejer. Jag kanske kan ana från vers 32 att han nog ändå kanske visste det. Men det är inte poängen, utan det viktiga för oss, och det här är så stort, det viktiga för oss är att Jesus är inte nöjd med att ett mirakel har hänt. Han visste att ett mirakel hade hänt, han visste att något fantastiskt hade hänt, för han kände ju hur kraft hade gått ut från honom, men han var inte nöjd med det. En bibelkommentar säger så här, Jesus var inte nöjd med att bara verkställa ett mirakel, utan han ville möta kvinnan. Och jag tycker det här är så fantastiskt, för vi tänker så lätt att Gud, jag behöver hjälp med den här grejen. Och det är stora verkliga problem i våra liv. Det kanske är fysiskt helande som vi längtar efter. Det kanske är själsligt helande vi längtar efter. Jag och min familj, vi har letat efter hus i samband med att vi flyttade hem från missionsfältet i 1,5 år innan vi kunde ha liksom ett hem till vår familj. Det här är verkliga problem som berör oss. Och du kanske är desperat efter ett jobb eller för din familjesituation att ordna sig. Vi har massor med problem i våra liv och de är viktiga för oss. Och därför så är de viktiga för Gud. Och om det är någonting som den här berättelsen visar så är det att kvinnans situation var viktig för Jesus och viktig för Gud. Gud brydde sig om den här kvinnan. Gud gjorde ett under i hennes liv och förändrade hennes situation på en gång. Men för Jesus så räcker det inte med att bara, oavsett hur stora våra problem är och våra verkliga problem, och jag negligerar inte våra problem på något sätt, utan vi har massor med problem och vi längtar efter att Gud ska gripa in. Och Gud vill göra fantastiska saker och Gud kan göra fantastiska saker, men Jesus vill något ännu större och ännu mer. Han vill möta oss. Så när miraklet har hänt och lärjungarna liksom är redo att gå vidare och du och jag, vi kanske har packat ihop och vi har gett varandra high five och sagt, fatta vilket sjukt grymt mirakel, Gud är fantastisk, woho, vi går hem och käkar tacos. Så står Jesus kvar. Jag älskar det här och fortsätter att se sig omkring efter kvinnan. Fortsätter se sig omkring efter kvinnan. Och han är inte nöjd. Han är inte nöjd bara med att fixa våra problem, utan han vill ha tag i dig och mig och möta oss ansikte mot ansikte. Alltså kvinnan kom ju bakifrån där och fick se hans rygg och fick till och med nudda hans mantel och fick ett fantastiskt mirakel. Så vi läser om 2000 år senare. Otroligt. Men ännu större än det miraklet, det var att Jesus ville se hennes ansikte. Och det är så bra så jag måste säga det igen. Ännu större än miraklet var att Jesus ville se hennes ansikte. Och oavsett vad du bär på i ditt liv och jag bär på i våra liv, så är ännu större än allt som Gud kan fixa i våra liv det att Jesus vill se våra ansikten och möta oss. Gud tänker inte bara fixa problem, Gud tänker relation. Och så står det i vers 33. Hon visste vad som skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Så kommer hon förskräckt och darrande. Inte för att hon brutit mot lagen eller inte för att hon skämdes, bar där sin skam inför alla människor, utan för att hon visste vad som hade skett med henne. Hon darrade för hon visste att Gud hade rört vid henne. Och så berättar hon hela sanningen, jag gillar det uttrycket. Hela sanningen, bara så här är det Jesus. Jag har varit så sjuk. Jag har varit så ensam. Jag trodde inte att Gud brydde sig om mig. Så här är det Gud. Så här är det Jesus. Och då, vers 34, då sa han till henne, så ett nyckelord. Då när hon har sagt hela sanningen, hon har berättat allt som hon har varit med om till honom som är sanningen, så kommer befrielsen, den verkliga befrielsen. Sanningen ska göra oss fria. Både det hon berättar och den sanningen som hon möter, som är Jesus själv. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Min dotter. Det enda gången i evangelierna som Jesus säger där. Min dotter. Varför säger han det? Jo, för att, kommer ihåg den andra berättelsen som vi samtidigt snuddar vid lite grann. Jairus, synagogföreståndaren, vars hjärta skriker liksom på helande, på läkedom för sin dotter. Och så kommer Jesus och så ser han en namnlös nobody till kvinna som ingen bryr sig om. Och så ser han till henne, min dotter, för att visa att lika mycket som Jairus bryr sig om sin dotter, bryr sig Jesus om den här kvinnan. Lika värdefull är den kvinnan för Jesus. Min dotter, din tro har frälst dig. Ett grekiskt ord, så som betyder både frälsning och helande. Och vi kan inte alltid översätta det både och. Ibland betyder det frälsning, ibland betyder det helande. Men här är så passande att jag tror det betyder båda sakerna här. Hon har både fått uppleva ett fysiskt helande men också ett andligt helande i sin relation till Gud. Och därför så fortsätter Jesus att säga, gå i frid. Gå i frid. En upprättad relation till Gud igen. Gud älskar dig. Var frisk och fri från din plåga. All din plåga, din fysiska plåga, din religiösa utstängdhet, din sociala ensamhet, din ekonomiska katastrof. Var fri från din plåga. Och så blir det så fantastiskt i den här berättelsen hur den här lidande, ensamma, utestängda kvinnan som ingen brydde sig om, som knappt vågade vara bland folk, blir föredömet i berättelsen för den ansedd rike, välbärgade Jairus i att lita på Gud. Hon blir föredömet, för sen så kommer ju folk från Jairus hus och säger, din dotter har dött, och Jairus känner hans värld rasar samman. Och så säger Jesus, var inte rädd, bara tro, bara lita på mig. Underförstått på samma sätt som den här kvinnan med blödningar, lita på mig. För drygt 2 år sedan så satt det en kvinna i Istanbul, en vanlig turkisk kvinna i 45-årsåldern, vid sin dator. Hon heter Ilknur och hon satt vid sin dator, var förtvivlad för hon hade just fått ett cancerbesked. Och så såg hon på Facebook en annons om helandemöte i en kyrka där kristna bjöd in till att be för sjuka och berätta om Jesus. Och hon kom dit till det här mötet som jag, min fru och ett gäng arrangerade i en kyrka. Hon fick förbön, vet inte om någonting hände, men hon hörde om Jesus. Hon var en andlig sökare. Och ett par veckor senare så kom Ilknur till tro på Jesus. Var hungrig efter att lära känna Gud bättre. Kom på alla möten, alla bönemöten, alla samlingar. Och efter ett tag så sa läkaren att cancern är inte så allvarlig som vi först trodde. Gott kände vi, fortsatte be. Hon mådde bättre och bättre. Efter ungefär 4 månader efter det här första helandemötet som hon hade kommit på, så hade vi ett nytt helandemöte där vi var ute på stan och delade ut lappar. Välkommen och kom till kyrkan. Vi kan be för dig. Vi berättar om Jesus enkelt. Vi ber för vilka behov som helst. Och då var Ilknur med som nyfrälst och delade ut lappar på gatan i Istanbul. Efter drygt ett halvår, jag tror det var kanske 8 månader, så fick hon besked att cancern var borta. Hon var frisk. Och hennes hjärta bubblade över av tacksamhet till Jesus. Men hur skulle hon uttrycka den? Det fanns nämligen ett stort problem. Och det är att Ilknur sjunger som en kratta. Kärleksfullt, men ja, så är det ändå. Så vad gör man? Jo, Ilknur skrev upp sig på en flöjtkurs. 45 år gammal, 47, vad kan han vara? Jag tittar på min fru här. Tur att Ilknur inte hör mig just nu, för det är väldigt vanskligt att bedöma damers ålder här nu. Men 30, 70 någonting. Hon ville lära sig att spela flöjt. Så hon skriver upp sig på en flöjtkurs för att lära sig att spela flöjt. Och senaste gången jag var hälsad på församlingen i Istanbul i maj så hade Ilknur inledningsordet. Hon skulle läsa någonting som Magnus gjorde här. Och då hade hon ett 10 minuters bibelstudium om tillbedjans betydelse och vikt för oss som kristna. Och sen tog hon fram sin flöjt och så spelade hon en egenskrivet stycke musik på flöjten som lovsång till Jesus. Och man bara känner att det som hände förr, det kan hända idag. Det som hände förr kan hända idag. Så vad var det jag ville säga idag? Det fanns en bild kanske, jag vet inte om bilden funkar. Ja, men det funkar ju, halleluja. Här är Ilknur med sin flöjt. Hon spelar lovsång till Jesus. Så vad var det jag ville säga idag? Jag vill säga att Jesus kan. Och jag vet inte din situation, men det gör Jesus. Och på något sätt när jag läser den här berättelsen så bara mitt hjärta jublat. Det är så lätt, vi suddar ut de här grejerna. Vi tror inte längre, för vår smärta är så stor, vårt lidande är så stor. Och vi låter hoppet dö. Hoppet kanske om det där äktenskapet som skulle vara fullt av liv och kärlek. Hoppet om familjen som skulle hålla samman. Hoppet om ett liv i glädje och mening. Hoppet om att leva frisk och kry och må bra. Eller hoppet om ett andligt liv som skulle betyda någonting för människor runt omkring dig. Men trots allt det där som vi brottas med så bara känner jag som fantastisk frimodighet idag. Och bara säga, kära broder eller syster, Jesus kan. Jesus kan. Jag vet inte vad du brottas med, men Jesus kan. Han kan förändra din situation och han kan komma med hopp rakt in i din hopplöshet. För det finns ingen situation som är hopplös för honom. För han har gjort det förut och han gör det idag och han kan göra det i din situation och i min situation. Rickard och gänget ska sjunga en sång för och med oss. Och sedan ska vi be tillsammans.